så blev det julafton. I Katthult var det roligt värre den dagen och på juldagen också. Då bar det av till julottan i Lönneberga kyrka. Och Emil var skinande glad när han åkte i korsleden, för sannoliken sprang inte Lukas och Markus så att snön virvlade om hovarna och lämnade alla andra sledar långt efter. Under hela julottan satt Emil dyr, stilla och tyst. Ja, han uppförde sig så fint att hans mamma skrev i den blå skrivboken: "Den gossen är egentligen from och gör inga hyss i kyrkan åtminstone." Hela långa juldagen var Emil lika beskedlig. Han och Ida lekte så snällt med sina julklappar och över Katthult vilade ljuvligaste frid. Men så kom annandagen och då skulle Emils pappa och mamma fara på julkalas till Skorphult som låg i andra ändan av socknen. Alla i Lönneberga kände ju till Emil, så därför var barna inte bjudna. "Ja, mig kvittade," sa Emil. "Det blir värst för Skorphultarna. Stackars människor, på det här viset får de ju aldrig träffa mig." "Nej, och inte mig heller," sa Ida. Nu var det förstås meningen att Lina skulle vara hemma och passa barna den här dagen. Men redan tidigt på morgonen började hon tjuta och ville nödvändigt fara hälsa på morsin som bodde i ett torp nära Skorphult. Lina hade väl räknat ut hur bra det vore att få åka med i släden när den nu ändå skulle åt det hållet. "Äsch, jag kan passa barna," sa Alfred. "Mat finns det ju och jag ska nog se till så det inte rör tändstickor eller något." "Ja, fast du vet allt hur det är med Emil," sa Emils pappa och glodde dystert framför sig. Men då sa Emils mamma: "Emil är en liten rar gosse, han gör inga hyss när det är jul åtminstone. Tjut inte, Lina, du får följa med." Och så blev det. Alfred och Emil och Ida stod vid köksfönstret och såg släden försvinna utför backarna. Och när den inte syntes mer gjorde Emil ett belåtet bocksprång. "Tjå, nu ska vi ha livat," sa han. Men då pekade Ida utåt vägen med sitt späda pekfinger. "Titta, där kommer Stolle Jocke," sa hon. "Ja, sannoliken," sa Alfred, "vad är det då som är på tok?" Det var så nämligen att Stolle Jocke inte fick gå ut. Han var ju lite konstig i huvudet och kunde inte klara sig själv, påstod kommandoran åtminstone. "Han hittar varken hit eller dit," sa hon, "och jag har inte tid att springa och leta efter honom när han villar bort sig." Men till Katthult hittade Jocke i alla fall, och nu kom han på vägen som ett litet torrt skinn med det vita håret fladdrande om öronen, och snart stod han snyftande inom dörren i köket.
"Vi har inte fått någon palt," sa han, "och ingen korv heller. Kommandoren har tagit alltihop."
Sen kunde han inte få fram mer för bara gråt. Då blev Emil arg. Så rysansvärt arg att Alfred och Ida knappt tog det se på honom. Det kom någonting vilt i hans ögon och han tog en porslinsbunke från bordet.
"Hit med kommandoran," skrek han och vräkte bunken i väggen så att flisorna ljudde. "Och ge mig min bysse!"
Alfred blev riktigt rädd. "Lugna dig för all del," sa han. "Det är farligt att bli så där arg." Sedan började Alfred klappa och trösta sin stackars farfar och ville veta varför kommandoran hade gjort något så förskräckligt. Men det enda Jocke kunde säga var:
"Vi har inte fått någon palt och ingen korv heller. Och jag har inte fått mitt snus," snyftade han.
Då pekade Ida om igen utåt vägen. "Titta, där kommer lillklossan," sa hon.
"För att ta hem mig," sa Jocke och började skaka i kroppen.
Lillklossan var en liten rask fattigstugegumma och henne brukade kommandoran skicka till Katthult så fort Jocke var försvunnen. Det var oftast dit han gick, där hade han ju Alfred och så Emils mamma som var så snäll mot den som var fattig. Av lillklossan fick de veta hur allt hade gått till. Kommandoran hade gömt maten i ett skåp uppe på vinden där det var kallt och bra så här års. Men när hon på julafton kom och skulle ta fram ur förrådet så fattades det en liten usel korv. Och då blev kommandoran vild och rasande. Som ett rytandes lejon bland fåra jordar, sa Stollejocke, och Lillklossan höll med honom. Hur var det? Kommandoran hade fört ett farligt liv om den korven och skulle med all makt ha tag i syndaren som hade stulit den. För annars blir här en julafton så att Guds änglar gråter åt det, har hon sagt. Och det blev det också, försäkrade Lillklossan. För det var ingen som ville medge att han hade tagit korven hur kommandoran än skrek och levde. Det fanns de som trodde att kommandoran bara hade hittat på allt sammans för att få ha godsakerna för sig själv. Och hur som helst, så nog blev det en julafton för Guds änglar att gråta åt, sa Lillklossan. Kommandoran satt hela dagen uppe på sitt vindsrum med tänt grenljus på bordet och åt korv och palt och skinka och saffranskusar så att de kunde spricka den tjocka maduskan. Men nere i fattigstugan satt de andra runt väggarna och grät och hade bara lite salt sill att äta fast det var jul. Och likadant på juldagen. Kommandoran svor på än en gång att ingen skulle få så mycket som en halv palt för en korvtjuven kröp fram och bekände. Och medan hon väntade på det satt hon upp hos sig och åt och åt och talade inte med någon. Lillklossan hade själv kikat på henne genom nyckelhålet ungefär en gång i timmen och sett hur alla godbitarna som Emils mamma hade skickat undan för undan försvann i kommandorans breda gap. Men nu var hon nog rädd att Stollejocke hade gått till Katthull för att skvallra, för hon hade sagt åt Lillklossan att för död och pina sig till så att han kom hem på eviga minuten. Därför är det allt bäst vi går nu, Jocke, sa Lillklossan. Ja, du farfar, sa Alfred, stackars den som är fattig. Emil sa ingenting. Han satt på vedskrubben och gnisslade tänder. Länge efter sedan Jocke och Lillklossan hade försvunnit satt han där, och det syntes att han tänkte. Men till sist slog han näven i vedskrubben och sa, jag vet en som ska ställa till kalas. Vem då, sa Ida. Emil dunkade näven i skrubben en gång till. Det ska jag, sa han. Och så talade han om hur det skulle bli. Kalas skulle det bli, så att det brakade om det. För nu skulle vart levandes jon i Lönneberga fattigstuga till Katthult, och det tvärt. Ja, men Emil, sa lilla Ida ängsligt, är du säker på att det där inte är ett hus? Alfred blev också rädd och trodde att det kanske var ett hus. Men Emil försäkrade att det var det inte alls. Det var en god gärning som Guds änglar skulle klappa i händerna åt, lika mycket som de förut hade gråtit över fattigstugans eländiga jul. Och mamma blir också glad, sa Emil. Ja, men pappa då, sa Ida. Sa Emil. Fast det är i alla fall inget hyss. Sedan teg han och tänkte igen. Men att få ut dem ur lejonkulan, det blir det knepigaste, sa han. Kom, vi går dit och försöker. Vid det laget hade kommandoran satt i sig alla korvar och paltar, all skinka och fläsksylta, varenda saffranskuse och varenda pepparkaka. Och hon hade omsorgsfullt snusat upp allt Stollejockes snus. Nu satt hon på sitt vindsrum och kände sig dyster, så där som man kan bli när man har gjort orätt och dessutom har ätit på tok för mycket palt. Ner till de andra vill hon inte gå, för de suckade bara och glodde på henne och sa inte ett ord. Men bäst som kommandoran satt där och var dyster hörde hon hur någon bankade på ytterdörren, och då fick hon bråttom ner för vindstrappan för att se vem det var som kom. Emil var det som stod där på farstubron. Emil från Katthult. Och nu blev kommandoran ängslig. Jo, för tänk om Stollejocke eller Lillklossan hade skvallrat, om det var därför som Emil kom. Men lille Emil bockade sig bara så artigt och sa, det är väl inte så att jag glömde min fällekniv när jag var här sist. Tänk vad knepig han var, Emil. Fällkniven låg i hans egen byxficka så säkert som aldrig det, men han behövde någonting att skylla på när han kom till fattigstugan, och därför sa han så där. Kommandoran försäkrade att det inte hade sett till någon kniv. Och då sa Emil, smakade korven bra? och syltan och det andra. Kommandoran slog ner ögonen och tittade stint på sina breda fötter. Jo visst, sa hon hastigt. Jo, kära mor i Katthult, hon vet vad den fattige behöver. Hälsa henne så innerligt. Och då sa Emil det som han hade kommit dit för att säga, men han nämnde det liksom i förbigående och inte som något viktigt alls. Mamma och pappa är på kalas i Skorphult, sa han. Nu blev kommandoran ivrig.
Är det kalas i Skorphult idag? Det visste jag inte.
Nej, för då hade du varit där för länge sedan, tänkte Emil. Han visste lika väl som alla andra i Lönneberga att var det kalas någonstans så hade man snart kommandoran inom köksdörren. Det var säkert som en klocka. Och det gick inte att bli av med henne förrän hon hade fått smaka lite ostkaka åtminstone. Ostkaka gick hon genom eld och vatten för att få. Och om du någon gång har varit på kalas i Lönneberga så vet du lika bra som kommandoran att där står långa rader med ostkakor i skinande kopparbunkar på bordet som gästerna har haft med sig i present, eller förning som det heter, i Lönneberga.
17 ostkakor, sa Emil, vad sägs om det?
Nu kunde ju Emil omöjligen veta om de hade 17 ostkakor i Skorphult. Och det påstod han inte heller, för ljuga ville han inte. Han sa bara så finurligt, 17 ostkakor, vad sägs om det?
Ja, det må jag säga, sa kommandoran.
Så gick Emil. Nu hade han gjort sitt. Han visste att inom en halvtimme skulle kommandoran vara på väg till Skorphult. Och där hade Emil minsann räknat rätt. Han och Alfred och lilla Ida stod på lur bakom en V-stapel och såg kommandoran komma ut, svept i sin tjockaste ullsjal och med tiggarpåsen under armen. Nu skulle hon till Skorphult. Men kan man tänka sig en sån mara? Hon låste dörren och stoppade nyckeln i påsen. Jo, det var fint. Nu var de inspärrade som i ett fängelse, de stackars jonen. Och det tyckte väl kommandoran var bara bra. Nu kunde Stollejocke bara försöka rymma igen, så skulle han få se vem som hade makten och vem som inte var att leka med. Och därmed travade kommandoran iväg mot Skorphult så fort hennes feta ben kunde bära henne. Emil gick fram och ryckte i dörren och kände hur låst den var. Det gjorde Alfred och lilla Ida också. Jo, den var låst. Det var inte att ta fel på. I fönstret skockade sig nu alla jonen och stirrade förskrämt på de tre som stod där utanför och ville in. Men Emil skrek, ni ska komma på kalas till Katthult om vi bara kan få ut er. Då började det surra in i fattigstugan som i en bikupa. Detta var ju en enastående märkvärdighet och rolighet, men på samma gång ett förtvivlat elände, för de var ju inlåsta och såg sig ingen levandes råd att komma ut. Nu säger du kanske att varför öppnade de inte ett fönster och klättrade ut? Det kunde väl inte vara så svårt? Det märks att du aldrig har hört talas om innanfönster. Vintertid kunde man inte öppna något fönster i fattigstugan bara för innanfönstrens skull. De satt ordentligt fastspikade och igenklistrade med pappersremsor för att inte vinden skulle pipa in genom springorna. Men hur kunde man vädra då, undrar du kanske? Kära barn, hur kan du fråga så dumt? Vem har sagt att man vädrar i fattigstugan? Såna galenskaper var ingen intresserad av. För ingen begärde mer frisk luft än det lilla som kom genom den öppna spisen och genom springorna i otäta väggar och golv. Nej, genom fönstren kunde de väl inte ta sig ut i stackars jonen. Det vill säga, det fanns ett fönster som gick att öppna. Men det satt uppe i kommandorans vindsrum. Och ingen aldrig så hungrig fattigstugegubbe gör ett språng på 4 meter för att komma på kalas. För då hoppar han sig rakt in i himmelriket, så mycket säkert. Men Emil gav inte upp för småsaker. Han hittade minsann en stege instoppad under V-skjulet och den reste han mot kommandorans fönster som lillklossan med fröjd hade öppnat. på stegen klättrade Alfred upp. Han var stor och stark och kunde bära små magra fattigjon som ingenting. Visst ojade det sig och jämrade sig, men ner och ut kom de allesammans. Utom saliga Amalia, hon tordes inte och ville inte. Men Viberskan lovade att ta med sig hem till henne så mycket hon orkade bära av kalasmaten, och då var Amalia nöjd. Om nu någon hade farit Katthullsvägen fram den här annan dagen just när det började skymma, så hade han väl trott att det var en rad gråa spöken han såg, det där som kom linkande och kavande och pustande i backarna upp mot Katthult. Och visst såg de spöklika ut i sina trasor, de stackars jonen, men glada som lärkor var de och ivriga som barn. Ack, 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 det var ju så länge sedan de hade varit på något julkalas. Det gladde dem också att tänka på kommandoran som snart skulle komma hem och hitta en tom fattigstuga med bara ett enda uselt jon i.
Hihi, det blir lagom åt henne, sa Johan ett öre. Hihi, där står hon utan jon, så får hon väl se hur gott det är.
Och det skrattade de allihop belåtet. Men när de sen kom in i det julfina köket i Katthult och Emil hade tänt 5 stora grenljus som speglade sina lågor i väggarnas nyskurade kopparbunkar så att allt bara glänste och glimmade, då blev de först alldeles tysta och Stollejok trodde att han redan hade kommit till himlen.
Si, där är ljus och salighet utan gräns, sa han och grät. För gräte gjorde Stollejocke både när han var glad och när han var ledsen.
Men då sa Emil, nu ska här bli kalas. Och kalas blev det. Emil och Alfred och lilla Ida hjälptes åt att konka fram ur skafferiet så mycket de orkade bära. Och nu vill jag att du ska veta vad som stod på köksbordet i Katthult den här annan dagen när det hade burit färdigt. Där stod 1 fat med palt, 1 fat med fläskkorv, 1 fat med sylta, 1 fat med leverpastej, 1 fat med bräckkorv, 1 fat med köttbullar, 1 fat med kalvkotletter, 1 fat med rebensbjäll, 1 fat med grynkorv, 1 fat med potatiskorv, 1 fat med sillsallad, 1 fat med saltkött, 1 fat med rimmad oxtunga, 1 fat med hackekorv, 1 fat med stora julskinkan på, 1 fat med stora julosten på, 1 fat med limpbröd, 1 fat med sirapsbröd, 1 fat med fint rågbröd, 1 stonka enbärsdricka, 1 kanna mjölk, 1 karott med risgrynsgröt, 1 bunke med ostkaka, 1 skål med katrinplommon, 1 fat med äppelkaka, 1 skål med vispgrädde, 1 skål med jordgubbssylt, 1 skål med ingefärspäron samt 1 liten helstekt spägris garnerad med sockerkristyr. Det var allt, tror jag. Jag kan inte ha glömt mer än 3, högst 4 saker. Och jag säger 5 då för säkerhets skull, men annars har jag fått med allt. Och de satt kring bordet, alla de små jonen från Lönneberga fattigstuga. Mycket tåligt satt de där och väntade, men för varje fat som bars fram tårades deras ögon allt mer. Till sist sa Emil, varsågoda och hugg in nu. Och då högg de in, sannoliken, det gjorde det och det så att det susade om det. Alfred och Emil och lilla Ida åt också. Men Ida kunde inte få ner mer än ett par köttbullar för hon hade börjat tänka. Hon hade liksom börjat undra om inte det här var ett hyss i alla fall. Hon kom plötsligt ihåg att imorgon på 3:e dagen, oj, då skulle ju alla släktingarna från Ingatorp komma till Katthult. Och här gick kalasmaten all världens väg. Hon hörde hur det knaprade och knastrade och smackade och sörplade runt bordet. Det var som om en skock rovdjur hade kastat sig över bunkar och karotter och fat. Lilla Ida förstod att så äter bara den som är riktigt utsvulten, men det var hemskt i alla fall. Hon ryckte Emil i armen och viskade så att ingen mer än han skulle höra det. Är det säkert att det här inte är ett hyss? Tänk på att de kommer från Ingatorp imorgon. Där är de redan tjocka så det räcker, sa Emil lugnt. Det är väl bättre att maten kommer där den gör nytta. Men hur det var började han ändå ängslas lite, för det såg inte ut att bli så mycket som en halv palt kvar när det här kalaset var över. Det som inte stoppades i munnarna smusslades ner i fickor och påsar och faten tändes i en enda blink.
Nu har jag tagit taberas på rebensbjället, sa Kalle Spader och högg den sista biten rebensbjäll.
Och nu har jag tagit taberas på sillsalladen, sa rackare Fia.
Tagit taberas, sa det, och det betydde att jag hade tagit alltihop så att det var tomt på faten.
Nu har vi tagit taberas på allting, sa Tok-Niklas till sist.
Och sannare ord hade han aldrig sagt. Det var därför som det här kalaset sedan i alla tider kallades för Stora taberaset i Katthult. För du ska veta att det pratades om det länge efteråt, både i Lönneberga och andra socknar.